Välkomna att fira gudstjänst. Jag undrar vad du hade för melodi när du gick in här nu, Liv. Vad hade du för melodi i huvudet? Det lät något. Som går jag med ibland och nynnar. Och då brukar livet vara ganska gott när man kan nynna på det här sättet. Välkomna att fira gudstjänst allesammans. Nästa helg, jag ville säga det redan nu, kommer vi att ha församlingsmöte. Och då har vi tänkt så här att vi kanske vrider om lite på själva möteslokalen och visa bitar. Att scenen blir ute i lilla salen eller serveringsvåningen, så öppnar vi upp fönsterna på det här hållet utåt. Så att de som är över 70 skulle, om de skulle vilja och kan, komma och vara med och dela gudstjänsten genom att finnas utanför och sitta där i sina bilar eller någonting sånt. Och jag har pratat med dem om det här nu under samtalen som jag ringt runt den här veckan. Så vi får se och vi får be om gött väder så att vi kan genomföra det här på något sätt. Vi har aldrig gjort så här förr, men någon gång ska vara den första gången. Och det vi gör idag har vi heller aldrig varit med om när vi ska fira nattvard kanske på det här sättet. Men väl mött allesammans. Men välkomna allesammans. När det gäller utgångskollekten så finns kollekten, så blir det en utgångskollekt som ni kan ge när gudstjänsten är slut här idag. Vi ska börja med att sjunga sången Från frälsaren på korsets stam. Nu finns inte den i sångboken här, utan den kommer på väggen här så att du kan vara med och sjunga i den här sången. Från frälsaren på korsets stam. Ta med dig de här orden in i den här gudstjänsten. Den här sången har ett väldigt bildspråk på hur stor Guds förlåtelse är emot dig och mig. Den är så enormt stor, om jag uttrycker det på det sättet. Jag ska läsa den text jag ska predika över nu alla redan i gudstjänsten. Och det är från Johannes 21. Johannes evangeliet 21. Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjö. Och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas, som kallas tvillingen, Natanael från Kanan i Galileen, Zebedeus söner och två andra vars lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem: jag går ut och fiskar. De andra sa: vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem: mina barn, har ni inget att äta? De svarade nej. Han sa: kasta ut näten på högra sidan av båten så ska ni få. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra upp det för all fisk. Lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus: det är Herren. När Simon Petrus hörde detta, att det var Herren, drog han ytterplagget om sig, för han var inte klädd, och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten med fiskenäten på släp. Det var inte långt från land, men omkring 100 meter. När de kom i land fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. Och Jesus sa till dem: bär hit av fisken som ni fick nyss. Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick inte nätet sönder. Jesus sa till dem: kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem man var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått från de döda. Vi ska be tillsammans. Har vi några böneämnen som vi vill lyfta med in i vår gemenskap idag, så kan vi nämna dem nu här, tänkte jag. Har vi något? Eller tacksägelse, men det är också bra. Jag fick ett på mässan igår ifrån Jasmin, och hon vill att vi ska be för henne. Och hon hade fått akut ont i ryggen igår kväll. Hon trodde det var ryggskott. Vet inte om det är ryggskott, men hon trodde det. Vi ska be för henne. Hon vill att vi ska omsluta henne vid namn. Och så skriver hon så här: du får gärna nämna mig vid namn, skriver hon också då. Så vi ska ta med henne och be för henne just nu. Och så får vi be för alla de som inte kan vara med på våra gudstjänster. De som förhoppningsvis kan lyssna på det här på inspelningen också. Och sitta där hemma och ta emot budskapet den här dagen. Vi ber tillsammans. Far, tackar vi får vara tillsammans i ditt namn. Herre, tack att du inte är beroende av mängd eller situationer, utan i det som är möter du oss, och där finns du, precis som vi läste i den här texten tillsammans. Herre, nu kommer vi med våra hjärtan och våra tankar till dig den här dagen och lägger ner det vi har inför dig och ber om att kunna sitta öppet hjärta, mottagligt hjärta, och låta ditt ord få forma, väcka och föda det du vill i vårt innersta just den här dagen. Herre, vi ber för Jasmin just nu. Vi lyfter henne inför dig och vi ber att hon skulle kunna få slippa den här ryggverken. Du vet vad det här handlar om, och tack att du kan möta henne just nu och välsigna Jasmin och Filip tillsammans, var med dem och bär dem just nu, Herre. Så ber vi också för de som inte kan vara med och dela gudstjänstgemenskap idag. Tack att vi får välsigna varandra i förbön och lyfta varandra inför ditt ansikte, Far. Herre, vi ber så i ditt namn, Jesus. Amen. Nu ska vi få dela lite lovsånger tillsammans. Varsågoda här.
Mitt liv vilar i dina händer, och hur det är när tar jag en dag i sänder. Jag tror, jag hoppas, jag litar på dig. Jag vet att du älskar mig. Mitt liv vilar i dina händer, och hur den är tar jag en dag i sänder. Jag tror, jag hoppas, jag litar på dig. Jag vet att du älskar mig. Vi kan inget veta om imorgon, men vi får lita på ditt ord, på alla löften du ger, att du hör min bön. Du har mitt liv i din hand, ur djupen vill du visa mig en väg, lyfta mig upp och föra mig fram, och jag får gå på den bro som bär från tvivel till tro. Du har mitt liv i din hand. Du har mitt liv i din hand. Du har mitt liv i din hand. Mitt liv vilar i dina händer, och hur det är tar jag en dag i sänder. Jag tror, jag hoppas, jag litar på dig. Jag vet att du älskar mig. Mitt liv vilar i dina händer, och hur det är tar jag en dag i sänder. Jag tror, jag hoppas, jag litar på dig. Jag vet att du älskar mig. Vi kan inget veta om imorgon, men vi får lita på ditt ord, på alla löften du ger, att du hör min bön. Du har mitt liv i din hand, djupen vill du visa mig en väg, lyfta mig upp och föra mig fram, och jag får gå på den bro som bär från tvivel till tro. Du har mitt liv i din hand. Du har mitt liv i din hand. Du har mitt liv i din hand. Du allsmäktig Gud, ingen är som du. Du fanns före allt och står evigt kvar. Jag står evigt kvar. Mitt hopp är Gud som är sanningen och kärleken. Ett hopp som bär genom allt. Bara du Gud, bara din nåd, bara din sanning sätter oss fria. I dig har vi hopp, i dig har vi liv, i dig har vi frälsning. Vi är förlåtna nu i dig. Jag ser det så klart hur du räddat mig. Nåd ny varje dag sköljer över mig, sköljer över mig. Mitt hopp som bär genom allt. Bara du Gud, bara din nåd, bara din sanning sätter oss fria. I dig har vi hopp, i dig har vi liv, i dig har vi frälsning. Vi är förlåtna nu i dig. I dig så är vi fria. Genom ditt blod finns förlåtelse och all synd är utplånad. Genom den nåd du gav. I dig så är vi fria. Genom ditt blod finns förlåtelse och all synd är utplånad. Genom den nåd du gav. Bara du Gud, bara din nåd, bara din sanning sätter oss fria. I dig har vi hopp, i dig har vi liv, i dig har vi frälsning. Vi är förlåtna. Bara du Gud, bara din nåd, bara din sanning sätter oss fria. I dig har vi hopp, i dig har vi liv, i dig har vi frälsning. Vi är förlåtna nu i dig.
Herre, följ ordet in i våra liv. Låt din helige ande tala in i våra hjärtan just nu. Vi ber i ditt namn, Herre. Amen. Predikan kommer att ta texten som utgångspunkt som jag har läst om. Jesus möter lärjungarna vid Tiberias sjö. Vi kommer senare i predikan också läsa följande verser, vers 15, 16, 17 i det sammanhanget också då. En fråga som jag skulle vilja ta som utgångspunkt idag är den här frågan. Hur möter vi motgångar i våra liv? Det här berörde jag lite förra söndagen när jag predikade utifrån känningen oro. Och ja, hur möter vi motgångar när vi springer på dem eller de springer på oss, hur det nu är då? Och som jag sa förra söndagen så är en del av oss pessimister och en del av oss är optimister. Och så finns allting däremellan också, hela skalan, hurdana vi är. En del av oss är introverta. Vi tar gärna en ensam myskväll där hemma eller en ensam promenad, kanske bara med någon, inte i den stora gruppen, utan jag trivs bäst i det där jag kan vara lite ensam. Med den andra är extroverta, trivs med mycket folk omkring sig. Man ska ha bjudning jämt. Och det får inte vara tyst och alltihopa det här. Det måste hända någonting. Och så finns ju allt emellan i de här spektrarna också då, hurdana vi är då. Och i ett äktenskap kan man ibland se hur man och hustru kan vara lite olika på de här områdena. Och det kan bli en spänning, men det kan bli spännande. Och det är skillnad på spänning och spännande i det här sammanhanget då. Och i de här tiderna av corona som vi då är i, så är det ju så att vi tar ju till oss det här lite olika. För en så blir det här jätteallvarligt om man gör allt för att avskärma sig från allting. Medan andra inte tänker så allvarligt på det, utan ja, men det ordnar sig nog det. Vi tar det på en höft och så här då. Och en sak som jag har börjat tänka nu i de här tiderna, det är att jag måste börja tänka på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare, så tänker jag då. Vi är ju mycket individualistiska i vårt samhälle idag. Men jag tror att vi måste börja våga tänka kollektivt på nytt. Det är inte bara så att jag ser, ja men det här är jag och jag gör så här och så klarar jag mig. Utan jag måste också tänka på människor runt omkring mig som jag möter att hantera det här utifrån smittorisk och sådana här saker som är då. Och det här var naturligt i vårt samhälle. Om man går 100-150 år tillbaka så var det mer kollektivt i vårt samhälle. Man levde i generationsfamiljer i bondesamhället och man tog hänsyn till varandra när man gjorde saker i hemmet och arbetsordning och alltihopa de här sakerna. Och man tänkte kollektivt. Med åren så har ju vårt samhälle gått över till det här individuella samhället med industrialismen och allt det här att vi flytta från våra föräldrar och inte bo i samma hus och allt det här då. Och mycket snurrar runt oss själva idag. Vårt tänk och där vi är då. Och mitt i det här så funderar jag också på hur möter vi motgångarna när de kommer i våra liv. Den här texten idag, det är en fantastisk text tycker jag, Johannes 21. Vid ett antal tillfällen efter påsk så möter ju Jesus lärjungarna och kvinnorna möter han också han möter dem som den uppstående. Du har den tomma graven på morgonen när kvinnorna kommer ut, när Maria står där och gråter, när Petrus och Johannes kommer ut och de får veta att han är uppstånden, han är den levande. Du har de här två på Emmausvägen, Emmausvandrarna, som man kan fundera om de flyr ifrån Jerusalem så inte det ska gå med dem som har gått med deras herre. Vi har lärjungaskaran som är samlade innanför låsta dörrar utan Thomas. Och sen texten som kommer så är Thomas med och delar gemenskapen några dagar senare. Men ändå, trots att de har mött honom den uppståndne, så gör de som de gör i Johannes 21. Här har du Simon Petrus, du har Thomas, du har Nathanael, du har Johannes, Jakob och några till. Och av någon anledning är de vid Tiberias sjö. De har alltså tagit resvandringen från Jerusalem upp till Tiberias sjö. Och det är ju Genesarets sjö som är namnet på den sjön också. Och varför de har lämnat Jerusalem? Är det av rädsla? De har minnena därifrån och så förknippar de Jerusalem med det som har hänt och så vill de lämna det här bakom sig på något sätt. Och jag tänker så här, när allt annat har gått i kras för dem så vänder de tillbaka till den plats där det började. Där allting startade vid Genesarets sjö. I Matteus 4:19-20 så står det så här, han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Och genast lämnade de sina nät och följde honom, står det i texten. De lämnar allt så där radikalt och börjar följa en främmande man. Kanske de hade lite mött någonting om honom innan, man kan ana det ibland. Men de lämnar allt för att följa Jesus och gå ut i det okända. Och så är man tillbaka där det började. Och Petrus han säger de här orden, jag går ut och fiskar. Och så säger de andra, ja vi följer med dig, vi hänger på. Man kan i den här texten läsa in lite uppgivenhet utifrån det som har hänt. Och på något sätt känns det ändå som att ändå Petrus, som har förnekat, han tar initiativet i den här texten. Det finns något hos Petrus ändå av initiativförmåga fortfarande då. Och mellan raderna så kan jag läsa in, eller tänka in så här då. Ja, blir det inte mer det som Jesus lovade och sa, då kastar vi in handduken och gör det vi åtminstone kan göra, fiska. Jag går ut och fiskar och de andra säger vi följer med. Hur möter vi motgångar, du och jag? Är det lätt att gripas av uppgivenhet i allt det här vi möter? Jag vet inte om du har ställt frågan, men kanske jag har gjort den ibland. Varför griper inte Gud in? Varför händer inget, Gud? Varför tillåter Gud det här att ske? Och inför det som händer idag i vårt samhälle så kan man också fundera på det här, coronan och pandemin. Finns det en mening med att den sveper över världen idag och månader framöver? Och någon kanske till och med i coronatider funderar så här, finns det en framtid egentligen efter detta? Vi vet också att mitt i det här så mår inte människor bra. Psykiska ohälsan ökar också då. Och det säger Folkhälsoinstitutet att det här kommer också att bli av det här då. Och jag kan tänka ibland så här att även den som säger att jag mår bra kanske inte gör det innerst inne i det här. För man blir begränsad på något sätt. Och att säga att jag inte mår bra är ju att visa min svaghet. Och det är vi svaga på att göra då. Hur möter vi motgångarna i livet? Jag vill ge dig ett bibelställe där Petrus säger så här i Johannes 6:68. Och det här långt innan den här texten vi har läst idag. Han säger så här: Herre, till vem skulle vi gå? Det kan ju kännas enkelt att säga så. Herre, till vem skulle vi gå? Men så är det ju. Vem ska vi gå till om inte vi får gå till Herren, till Jesus? På 70-talets slut och framåt så sjöng man ofta den här sången. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Och jag sjöng den när jag gick på Kottebo. Men en av lärarna tyckte att ja, men så enkelt kan man inte sjunga om tron. Att Jesus, han är svaret för vår värld idag. Men för mig är det så. Att Jesus är svaret för oss. Om vi vänder oss till honom så kommer han att ta hand om det. Han kan inte ge det där svaret jag vill ha. Men han kommer att hjälpa mig och bära mig. Eller som Mikael Jonsson skriver i sin sång: om du inte får falla i Jesu armar, i vems armar ska du då falla? Nu ska vi försöka göra en teknisk grej här. Om du slår över till tvåan där nere nu. Där var. Så ska du få höra på en låt som jag tror ska fungera och köra upp här nu. Vi ser om det går här. Nej, det fungerar inte. Men det är så här att Roland Utbult har skrivit en låt idag som heter Att få falla i Jesu armar. Någonting sånt där heter den här låten. Och då tänker jag på hans berättelse utifrån när han har gått igenom och vandrat igenom här nu. Med corona, sjukdom och allt. Och mitt i det här har han fått vila i Herrens armar då. Tillbaka till lärjungarna. Det står att de fiskar hela natten men får ingen fisk. Har ni varit ute och fiskat någon gång och inte fått någon fisk? Ja, det har jag med varit. Det är ju så. Mm. Om det var neråt innan i den här gruppen, lärjunggruppen, så tror jag inte det blir muntrare av det här att man inte ens fick någon fisk. Av de förhoppningarna som de hade byggt upp i sin gemenskap med Jesus under 3 år så spolierades ju allt för dem när Jesus hängs på korset på Golgata. De möter den uppståndne inför stängda dörrar och så vidare. Och hoppet tänds. Men sen är de där på nytt att de är på väg att lämna in. När man dessutom inte kan få en fisk. Det som man egentligen var proffs på, många av de här lärjungarna. Det var deras yrkeskunskap. Ja, jag vet inte om du har varit där någon gång med ditt liv att det går från förtvivlan till hopp och tillbaka till förtvivlan och kanske till hopp på nytt och till förtvivlan igen. En trons berg- och dalbana. Ungefär så kan jag beskriva det här. Och vad händer med lärjungarna i det här läget när de är det här då, med sina tankar i livet? På stranden när de kommer in så finns Jesus där. De kommer med sina tomma nät. Och då säger han till dem, kasta ut näten på nytt på andra sidan på båten, på högra sidan. Och egentligen så inser de som fiskare, det här kan man inte göra. För man fiskar inte vid den här tiden på dygnet. Men då får de näten fulla av fisk. 153 stycken. Mot deras profession, mot helt sunt förnuft så gör de det här. Och då ser de vem han är, han som står där på stranden. Han är Jesus. Han som vi har mött efter uppståndelsen vid några tillfällen. Nu är han här på nytt. Och jag tror att när Petrus säger så här, jag går ut och fiskar, så var han inte den gladaste, lyckligaste personen i sitt liv. Men när han på nytt får kasta ut näten och han får så mycket fisk, så händer det något i hans liv. Och det är Jesus som har sagt de här orden. Och där på stranden vid kordelden finns en nygrillad fisk, det finns nygrillat bröd. Och så delar Jesus med lärjungarna och så äter man tillsammans. Hur möter vi motgångarna som vi springer på eller som springer på oss? Är det så här att man måste ner i botten för att kunna komma upp? Man kan fundera på den här tanken. Är det så att det måste bli mörkt för att ljuset ska kunna bryta in? Är det så att man måste in i tunneln för att komma ut på andra sidan? Nu ska jag läsa fortsättningen av texten, Johannes 21, 15-17.
När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus, Simon Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lam på bete. För andra gången så frågade han, Simon Johannes son, älskar du mig? Och han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en herde för mina får. För tredje gången frågade han, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre, du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. I den här texten möter vi Jesu upprättelse. Om hans förnekelse var tre trappsteg ner, så får han här bekräfta sin kärlek tre steg upp. Och tre gånger frågar Jesus Petrus orden så här, och det handlar om hans relation till honom. Första frågan, Simon Johannesson, älskar du mig mer än de andra? Petrus svarar, ja herre, du vet att jag har dig kär. Och här får Petrus på nytt bekräfta hur mycket han älskar Jesus. Något som han har sagt tidigare i Matteus 26. Även om alla andra överger dig, så ska jag aldrig överge dig. Trots det som har hänt har han mer kärlek till Jesus än de andra. Och andra frågan är ju, Simon Johannesson, älskar du mig? Varpå Petrus också svarar, ja herre, du vet att jag har dig kär. Nu handlar det inte om jämförelse med andra, utan nu handlar det om Petrus. Petrus får bekräfta sin kärlek till Jesus. Och tredje frågan, Simon Johannesson, har du mig kär? Och nu svarar Petrus, herre, du vet allt, du vet att jag har dig kär. Alla de här tre frågorna ställs i relation till Petrus kommande tjänst i den kristna församlingen. Och det ser vi på svaren som Jesus ger till Petrus då. Han säger för det första, för mina lam på bete. Han kommer att få föra människor till tro, till Jesus. Han blir den människofiskare som han kallades till vid Genesarets sjö vid första mötet. Jorden, följ mig. Och redan första pingstdagen får han vara med om det här. 3000 personer kommer till tro på Jesus. Han säger också vara en herde för mina får. Han kommer att vara en församlingsherde i den första församlingen på vilken Jesus bygger sin församling. Petrus är klippan i den första församlingen. Han säger också, för mina får på bete. Han kommer att se och se de som kommer till tro att växa i vishet och i antal. Han får vara med om att se hur den kristna tron sprids. För sina förföljelser i närheten av Jerusalem, men också ut över den kända världen. Tillbaka till frågeställningen. Hur möter vi motgångar i våra liv? Petrus misslyckades, men han avsade sig inte sin tro. Petrus visade för oss att det finns en väg tillbaka för alla. Hur djupt vi än faller, hur djupa våra motgångar än blir. Du kan få vara med om det mötet med Jesus vid Genesaret, vid ditt Genesaret den här dagen. För han vill lyfta upp dig. Hur djupt du än är i botten så finns Jesus där. För att ställa dina fötter på den fasta klippan. Han ställer mina fötter på klippan, säger psalmisten. Hur mörkt det än är så finns Jesus där för dig och säger, jag är världens ljus. Och hur trång tunneln än är så vill Jesus leda dig igenom den. Han leder dig på rätta vägar för sitt namns skull. Vi ber. Herre, tack för texterna omkring hur du mötte lärjungarna. Tack för texterna om kring hur du mötte dem i Genesarets sjö. Och tack att du är densamma idag. Du vet var vi befinner oss med våra tankar. Och du vet vad som är vårt Genesaret utifrån perspektivet att vi har gett upp och vi är på väg att kasta in handduken. Men tack att du finns du där och vill möta oss och lyfta oss upp. Och låt oss få se att vi kan få ställa våra fötter på dig som är klippan. Vi kan få uppleva att du är världens ljus in i oss. Och vi kan få uppleva att du leder oss vidare i där vi står just nu. Välsigna var en som har lyssnat till predikan, till gudstjänsten den här söndagen. Vi ber i ditt namn. Amen.